Så, halleluja. Vad kul att få vara här. Vilken förmån att få vara och möta er. Andreas Berg heter jag. Jag studerar på Frälsningsarméns officerskola. Jag håller på att läsa till frälsningsofficer. Det är ju Frälsningsarméns motsvarighet till pastor, präst eller så. Går första året av två. Och gör då min praktik på kåren här i Skillingaryd, och det tycker jag är riktigt roligt. Jag har varit här sedan augusti. För er som inte känner till mig så. Och jag måste säga att den här flygen var ju trevligt att få göra bekantskap med igen. Jag har gjort det tidigare faktiskt. Men det var 20 år sedan senast. Jag var här och spelade, och jag var till och med faktiskt värd på ett bröllop här. Anders och Ann-Sofie Björhag. Just det. Det är ju ett tag sedan. Men det var kul. Sen var det var så roligt för ett min dotter Evangelina, hon är tyvärr inte med här idag. Hon ligger hemma och är förkyld. Så blir det ibland. Hon gick ett år på Livets Ords kristna gymnasium. Tidigare, nu går hon ju andra året och går på Kungsgymnasiet nu i Jönköping. Men hon gick där ett år. Och innan hon gick där, vi bodde ju i Vansbro då, så behövde hon ju ha någonstans att bo. Så vi satte upp någon lapp där och på Livets Ord och frågade om det fanns någon hon kunde bo, någon familj hon kunde bo hos. Och efter ett tag så var det en som ringde. Och det var ganska roligt, för när jag såg honom på bild så tänkte jag, han har jag sett någonstans. Johan Lundberg hette han. Jag vet inte om någon känner honom. Och då visade sig han sjöng på Anders och Ann-Sofies bröllop som jag spelade till. Det var jättekul. Här i Skillingaryd. Ja. Jag ska läsa från Andra Mosebok 20. Jag ska försöka inte slå i de här alldeles för ofta. Tror ni det går? Jag har tyvärr längden emot mig ibland. Andra Mosebok 20 och vers 1. Sa jag något annat först så sa jag fel. Andra Mosebok 20 och vers 1. Där står det så här. Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud. Som har fört dig ut ur Egyptens land. Ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och för er som har läst Bibeln mycket så vet ni att det här är första verserna av 10 Guds bud. Så sen följer alla, men här är det första budet. Och vanligtvis så säger vi många gånger att det första budet är att du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Men om jag har förstått det hela rätt så tänker judarna att första budet är jag är Herren din Gud. Och jag tror att det där är ganska viktigt. Jag är Herren din Gud. Alltså, det är Gud som är Gud. Eller hur? Det är Gud som är Gud. I vårt land idag så är, ja, det börjar komma in avgudar faktiskt. Eller hur? Men det kanske inte är det som är den stora, ja det börjar bli i och för sig, det börjar bli en frestelse. Men det är ju så här att Romarbrevet 12:2 säger, anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Om man tänker på när Gud talade det här till Israels barn, alltså jag är Herren din Gud. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Så var det så att det var massa avgudadyrkan runt om i landet dit de kom. Det fanns ganska mycket avgudadyrkan och det var det som var det omkringliggande, den stora frestelsen för folket att börja, alltså göra det som folken runt omkring gjorde. Eller hur? Och samma frestelse är för oss idag att börja göra som folket utanför alltså folket utan Gud, att leva på det sätt som folket utan Gud lever. Sen, vad skulle jag säga, sen 1700-talet eller någonting sånt, så har det varit en väldigt successiv, men senaste 100 åren väldigt massiv proklamation av att det egentligen bara är det som syns, det som känns, det vi kan känna, ta på, mäta, det är bara det vi kan räkna med. Det har varit ganska massiv information med, den, med det som grund. Det kallas med ett fint ord naturalism. Jag vet inte om ni har talat om det. Det är väldigt närbesläktat med ateismen, som säger att det inte finns någon gud alls. I naturalismen kan man ha en gud, men han är inte verksam mer än vad man genom lagar och regler och så här. Hela det akademiska tänket idag vilar på en naturalistisk grund. Och det finns ju orsaker till det. När man exempelvis funderar på hur det fungerar med elektricitet, så vill man ju inte ha massa sväva runt på att det kanske är en gudom som fixar att det strömmar elektricitet från ena batterien till andra, utan man vill ha fysiska förklaringar på det. Och när det gäller elektricitet och liknande saker, så kan man mäta och göra om försöket gång på gång på gång och se att det blir samma resultat, eller hur? Det strömmar från, vad är det, minuspolen till pluspolen, visst är det så? Ja, i alla fall. Ni som kan elektricitet vet det bättre än mig. Men man kan göra test på test på test och testa. Det är på det här sättet. Och det har ju ingen betydelse vilken grund man har, eller hur? Men jag skulle säga att det finns andra frågor som där är oerhört väsentligt vilken grund man har. Och den rådande i västerlandet idag är ju den här naturalistiska grunden. Det är bara det vi kan känna, se på, ta på, själva beräkna och så vidare. Det är bara det vi kan räkna med. Jag skulle säga att den världsbilden, den grunden att stå på, den är väsensskild mot vad Bibeln talar om. För Bibeln talar om att Gud är en levande realitet här och nu. Gud är en Gud som verkar i och genom historien. Vilket då krockar med det naturalistiska tänket som pumpas ut massivt idag. Och idag så är det till och med så att man nämner ju inte om det här egentligen så mycket, utan man bara utgår ifrån det. Man gör det osynligt. I skolan så utgår man från det tänket osynligt. Man låtsas inte om det. Man låtsas som att det är neutralt. Men det är det ju inte. Det är ju väldiga följder om det skulle vara på det sättet. Men Bibeln säger att det är på ett helt annat sätt. Bibeln säger att Gud finns här och nu. Gud är här och nu. Gud är i och verkar i och genom historien. Och det är viktigt att vi som kristna börjar se att det faktiskt är två helt olika världsbilder. För i vissa lägen så kommer det i konflikt, de här grundvärdena. Hänger ni med? Och jag tänkte plocka upp tre. Det finns ju egentligen hur många områden som helst man skulle kunna prata om det här om. För grejen är den här. Att när vi börjar liksom mer och mer komma in i det här naturalistiskt. Nu tar jag den här hörnan här. Okej. Ju mer vi kommer in i det tänket, ju mer blir vi bestulna av vår gudsgemenskap. Och vi måste lära känna Gud. För Gud längtar att få lära känna dig. Gud längtar så starkt efter att lära känna dig. Det är något av det mesta han längtar efter. Lära känna dig. Nu finns det ju massa områden man skulle kunna ta. Men jag skulle säga, låt Gud vara Gud idag. Låt Gud vara Gud. Jag ska ta tre områden. Jag har hört man ska ha tre punkter en gång. Det brukar jag sällan ha. Men jag ska bara ta första området. Låt Gud vara Gud i världen. Eller över världen. Det står så här i första Mosebok 1 att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom. Guds ande svävade över vattnet. Ja. Och Gud sa det och det blev, eller hur? Idag så är ju den rådande undervisningen i skolor, i akademisk värld och den enda forskning som får ekonomiskt bistånd. Det är ju som sagt utifrån från en naturalistisk grund. Och vad säger den? Jo, den säger något helt annat. Den säger att det en gång fanns ingenting och ingenting började snurra. Och eftersom ingenting började snurra så blev det en explosion. Och utifrån denna explosion blev allting. Och sen så av detta så slumpade det så att det helt plötsligt blev en jord och så, ni vet. Och av någon märklig anledning som ingen vet, inte ens de som har forskat i det här, så blev det helt plötsligt liv. Och utifrån detta liv har det sen då utvecklats, tänker man. Varför tänker man så? Om man tänker att det har ju gått miljardtals år. 13, vad är det, 13,8 eller vad säger man nu för tiden? Något sånt. Varför säger man så? Jo, därför att man vill inte blanda in Gud. För Gud, han kan utan problem. För Gud är Gud. Gud kan utan problem skapa världen på det sätt han vill. Eller hur? För Gud är ingenting omöjligt. Gud kan skapa världen på det sätt han vill. Men om man räknar bort Gud så finns det ingen annan möjlighet än att det skulle ha slumpat sig på olika sätt. Och att det sen skett en utveckling och det finns massa processer i det där som jag inte ska gå in i. Men man försöker göra en förklaring utan Gud. Nu är det så här att idag så är det, jag vet att det här är lite kontroversiellt att prata om, jag vet det. Förlåt mig för detta. Men det är inte, jag tycker det är märkligt egentligen. Därför att, men det är så här att den här biten har blivit så massivt indoktrinerad från oss att det har tagit så många miljoner år. Man får med det ända sedan barnsben. I barnböcker finns det med om årmiljoner, eller hur? Visst är det så? Vi får det intutat i oss gång på gång på gång på gång. Men vad säger Guds ord? Jo, Guds ord säger att Gud skapade på 6 dagar och på 7:e dagen vilade han. Hade jag fortsatt att läsa i 10 Guds bud så hade vi sett att det är det Gud säger. Ni ska vila på 7:e dagen, för på 6 dagar arbetade Gud, men på 7:e dagen vilade han. Är det omöjligt för Gud att göra så? Nej, inte alls. Det är till och med faktiskt nästan viktigt att Gud gjorde så. För i det här scenariot som man tänker här så tänker man att livet kom till av en slump, man vet inte hur. Men det utvecklades, och det utvecklades genom att de mindre anpassade dog ut. Och bara de mer anpassade levde vidare. Det betyder att det var mängder av död i själva utvecklingsskedet. Eller hur? Visst är det så? Men i Bibeln så säger Gud, när han hade skapat växterna, så sa han: se, det är gott. När Gud hade skapat människan sa Gud: se, det är mycket gott. Eller hur? Så en del försöker nu kombinera de här två tänkesätten och tänker att det går jättebra. Problemet är att det krockar med väldigt många bitar i Bibeln. För det första skulle jag vilja säga att om Gud skapade Adam och Eva, och så alltså, för man försöker tänka då att Gud har lett en evolution på det sättet så fram till det punkten. Men om det är så har Gud skapat Adam och Eva genom död, genom att mängder av död, mängder av fossil och mängder, eller hur? Det är resultatet. Kan då Gud säga, ställa människan ovanpå alla dessa, all denna död, all denna lidande och säga, det är mycket gott? Blir det rätt? Det håller inte, eller hur? Jag skulle vilja säga så här att det är faktiskt så att frälsningen hänger på att vi låter Gud vara Gud över världen. Inte så att vi blir frälsta om vi tror rätt här. Det är inte det. Frälsningen, alltså vi blir frälsta om vi tror att Jesus dog för våra synder. Att Jesus är Gud. Det är frälsande. Det är frälsande, helt klart. Men frälsningen hänger i tomma intet. Om man tänker utifrån ett evolutionsperspektiv. Därför att Paulus skrev så här i första Korinthierbrevet 15:21. Eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Alltså, vad säger Paulus här? Jo, döden kom genom Adam. Adam och Eva, tror jag han menar, eller hur? Med andra ord så kan det inte ha varit massa död innan. Och sen så kopplar han dessutom till att säga att döden kom genom en människa, Adam. Och på samma sätt så ska frälsningen komma genom Jesus. En människa. Om nu inte Adam har levt, om nu inte Adam har varit den som faktiskt gjorde att synden kom in i världen, vad finns det då att dö för? Varför skulle då Jesus dö? Om nu inte syndens lön är döden. Hänger ni med? Jag tror att det är viktigt. Och grejen är den här. Att det finns idag ganska många som börjar forska runt. Men inte utifrån en naturalistiskt perspektiv. Utan börjar forska utifrån att Gud griper in i världen. Titta på fakta, titta på fossil, titta på grejer. Och ser att, men titta här. Det här går ju mycket finare och tolka utifrån Bibelns scenarie. Och det tycker jag är starkt. I den akademiska världen så vill man ju inte veta av dem. Så är det ju. Därför att då rubbas deras grund. Den obevisbara grunden att det inte finns något mer än det vi kan mäta, känna, se, eller hur? Men vi som har lärt känna Jesus, vi vet Gud är en Gud som verkar i och genom historien. Låt Gud vara Gud i världen. Skrämmer jag er alldeles här, eller hur är det? Jag hoppas inte det. Men jag tror att det här är så viktigt, att vi låter Gud vara Gud. I hela vägen. För det går mycket väl att på ett intellektuellt sätt tolka Bibeln som det faktiskt står. Och tolka de fakta som finns av fossil och grejer. Det är nämligen så att en del säger ju att jag mötte en gång på nätet en som jag diskuterade med. Jag skrev, ja, men om du har en fossil som är 2 miljoner år gammal. Och frågan är då, hur kan man veta att den fossilen är 2 miljoner år gammal? Tror ni det kommer med datumstämpel? Det gör inte det, eller hur? Det går att tolka utifrån vad Bibeln säger. Jag är helt övertygad. Och det finns många som visar på det idag också. Andra området jag ville bara nämna. Att vi behöver låta Gud vara Gud i. Att vi behöver låta Gud vara Gud i församlingen. Ja, men det gör vi ju, tänker vi, eller hur? Och det gör vi. Visst gör vi. Visst vill vi ha Gud som Gud i församlingen. Apostlagärningarna 2:1 står det så här. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det här är ju pingstdagen. Och här brukar här brukar benämnas som församlingens födelsedag. Och vad händer? Jo, församlingen blir fylld av Gud. Blir fylld av den helige ande. Och då blir det församlingens födelsedag, eller hur? Församlingen föds i att låta Gud vara Gud. Vad hade det skett innan här? Jo, de hade under 10 dagars tid, sedan Jesus for upp till himlen, varit samlade och bett. Varför? Jo, därför att Jesus sagt det till dem. Jesus sa till dem, be. Stanna här och be, tills ni får kraft. Och de bad och bad och bad och gav sig inte. De bad. 10 dagar, det är för många av oss McDonalds-kristna, så är det väldigt lång tid, eller hur? Men de bad i 10 dagar. Nu finns människor som har bett betydligt längre än så. Men då kommer Gud och fyller församlingen. Gud fyller församlingen med kraft. Det är så här att vi som församling, vi är satta som Guds frälsningsarmé. Guds räddningsarmé, Guds räddningsstation på jorden. För att människor ska bli frälsta, människor ska bli upprättade, människor ska komma in i det Gud har tänkt för dem. Men vi kan inte det på egen kraft, eller hur? Minst det kan inte jag få någon annan att komma in i det Gud har tänkt för dem. Men den helige ande kan. Gud kan. Så många gånger, jag har ingen aning om, jag känner ju inte er här så väl, eller hur? Men så många gånger har jag sett att vi som församling, vi försöker organisera. Och det måste vi göra, det är inget fel med organisation. Men vi försöker ha happenings som drar människor. Vi har och så vidare. Utan att vi frågar Gud, vad vill du? Jag tror vi måste låta Gud bli Gud. Jag har läst en del utav en man som heter Christian Schwartz. Jag vet inte om ni har talat om honom. Han har gjort en undersökning som heter Naturlig församlingsutveckling. Som finns i hela världen. Idag är det väl över 50 000 församlingar som har gjort den här undersökningen. På vad som kännetecknar växande församlingar. Och där har han kommit fram till ett antal punkter. 6-7 punkter, vad det nu är. 8 tror jag. Vad som kännetecknar växande församlingar. I det här materialet står det bland annat att många gånger så är det som är kortsiktig vinst är många gånger långsiktig förlust. Det bänder runt lite i mitt huvud, eller hur? Jag vet inte om det gör det erat också. Det som många gånger är kortsiktig vinst blir många gånger långsiktig förlust. För om vi nu tar som exempel, vi tar... Jag vet ju inte alls. Men om man plockar in... Vi vill ha folk hit. Så vi tar hit ett dansband som spelar. Då blir det mycket folk här. Eller kanske. Jag vet inte. Vi tar som ett exempel. Vi tar hit ett dansband. Och det kommer jättemycket folk. Det blir fullsatt. Är det en lyckad kväll? Ja, det är ju roligt. Det är roligt med mycket folk här, eller hur? Men hur mycket sägs det om Jesus? Hur många dras närmare Jesus? Det kan ni fundera på. Jag tänker inte svara på frågan. Men vi kanske behöver börja... Det kanske är så att Gud säger, gör så. Ja, men då ska vi göra det. Men låt Gud vara Gud. Låt han bestämma över sin församling. Det är ju hans kropp vi är, eller hur? Vi är inte våra egna, vi är hans kropp. Nu säger jag som sagt var inte att organisation och ledarskap och såna här bitar är oviktiga. Det är snarare jätteviktigt. Det är oerhört viktigt att vi får de bitarna på rätt plats. Men vi måste följa Herren. Först och främst följa Herren. Tredje punkten jag tänkte nämna om. Låt Gud vara Gud i ditt liv. Romarbrevet 8:14 säger: till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Jag har stavat på den där versen några gånger. Vad menar du, Gud, där? Är det de som drivs av Guds ande är Guds söner? Ja, tydligt. Han har ju skrivit så i sitt ord. De som drivs av Guds ande är Guds söner. Låt Gud vara Gud i ditt liv. Det är ju så här att vi gör så mycket planer, vi gör så mycket, har så mycket tankar. Jag vill göra det här, jag vill göra det, jag vill göra det. Och jag vill, vi är ju i Sverige, då, vad är det man ska ha? Vove, villa, Volvo, eller hur var det? Och alltihopa. Men är det det som är det viktiga? Jesus sa, ingen kan tjäna två herrar. Antingen tjänar han Gud, eller så tjänar han mammon. Många tolkar det där som att man inte kan ha några pengar alls, och det tror jag inte stämmer. Mammon kommer av ett ord som om jag har förstått det hela rätt, består av två ord, om jag har förstått det hela rätt. Det ena betyder bröst och det andra pengar. Alltså, om man sätter ihop det där så blir det alltså det man, att pengar blir det man hämtar sin näring ifrån. Det jag hämtar mitt livsuppehåll ifrån. Hänger ni med? Att mammon har just... det är pengar som jag hämtar min källa ifrån. Och hur många av oss har inte vänt på slantarna ibland och funderat, vad har jag råd att göra det här? Har jag råd att... alltså, vi är ju såna, eller hur? Och jag också, tyvärr. Men någonstans så säger ju Jesus, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vad menar han egentligen? Jo, jag tror... att Jesus menar inte att vi ska vara fullständigt oekonomiska eller får man säga dumma i huvudet när det gäller pengar. Jag tror inte Jesus säger det, inte alls. Utan han säger, vem är din herre? Vad är det du följer? Det där har vi fått vara med om några gånger. Vi gick bibelskola för massa år sedan. Ett år. Och efter halva året vid jul var alla pengar vi hade med oss dit slut. Sen hela vårterminen var räkningarna större än inkomsterna. Och då var inte maten inräknad än. Vi var nygifta då. Fråga mig inte hur den där ekvationen gick ihop. Jag vet inte det än idag. På något vis fixade Gud det. Vid ett tillfälle så hade jag jobbat som lärare. Jag utbildade mig som lärare när jag bodde uppe i Vansbro, även musikterapeut. Och just vid det här tillfället höll jag på att utbilda mig till musikterapeut. Och då hade jag arbetat i Malungs kommun, 5 mil från Vansbro. Men ni vet hur det är, sist in först ut. Så att jag fick sluta där. Och jag hade nog kunnat strida om det där och sådär. Men i den vevan så lyssnade jag och läste en del av John Bevere. Jag vet inte om ni känner till honom. Han skriver om att inte strida för sig själv, utan låta Gud ta striden. Inte hämna sig själv och de här bitarna och så här. Och jag, i det där så tänkte jag, men Jesus, stämmer det här? Jag tror jag läste hela Nya testamentet och kom fram och till att, ja, men det är så här ditt ord säger, att inte jag ska strida för mig själv. Så jag sa att till Gud, nej Gud, jag tänker inte strida för mig här. Jag tänker välja att lita på dig. Sista dagen jag jobbade i Malung var dagen efter nyår, eller någon dag efter nyår. Och jag tror inte man ska sitta helt overksam, utan jag hade sökt ett jobb, och jag har varit på någon arbetsintervju som sa att hör du inte av mig innan nyår så blir det inget, och lite så här. Så dagen efter nyår så gick jag hem från Malung, hade ingen aning vad jag skulle göra, men jag sa, nej Gud, jag tänker förtrösta på dig, jag tänker lita på dig istället för att ta striden själv. Jag tänker lita på dig. Så jag gick hem och visste inte vad jag skulle göra. Jag kunde inte få a-kassa eftersom jag pluggade halvtid och såna här bitar, spännande. Första arbetsdagen efter 13 dagen eller vad det var då, sätter jag mig och ringer runt, börjar ringa runt till rektorer, för att, som lärare kan man ju alltid få vikarieplats, tänkte jag. Började ringa och det går några timmar, jag håller på och ringer, och helt plötsligt så ringer telefonen. Då är det han som jag hade varit på arbetsintervju på hos tidigare, i Borlänge var faktiskt det, och säger: du, jag hade erbjudit en annan jobb, men de vill inte ha det, är du fortfarande intresserad? Ja, sa jag. Ja, kan du börja på måndag? Ja. Gud löser det, eller hur? Men vi behöver välja att gå med Gud. Vi behöver välja att följa Gud. Jag kan säga att läget som inför att vi flyttade hit ner nu. Jag har börjat på officerskolan. Det blir ju... Vi har hus kvar i Vansbro, det är inte sålt än. Vi har numera fått uthyrt, som tur är. Som gott är. Men när vi flyttar hit, vi har ju ingen garanti för att vi ska få det att gå runt allting. Så. Speciellt inte när man har hus och behöver ha dubbel hyra och hela köret. Ni vet allt vad det blir, eller hur? Men hindrade det oss från att gå? Nej, för vi sa, vi vill följa Gud. Vi vill låta Gud vara Herre i vårat liv. Och vi har varit så välsignade hela hösten. Det är helt fantastiskt. Ja, vi förstår inte det själva. Men Gud, det har välsignat mängder. Vi vet inte hur det har gått till. Men när vi väljer Guds väg så ser han till att lösa det. Det är inte så att vi ska ge oss ut på massa dumheter bara för att vi tycker att det är kul. Utan frågan är, Gud, vad vill du? Och låt Gud bli Gud i ditt liv. Låt Gud vara den som slår an tonen, säger, nu är det dags. Fråga Gud, Gud, vart vill du ha mig? Då kanske Gud säger, just nu så skulle jag vilja att du flyttar dit. Vad säger du då? Låt Gud vara Gud. Eller så säger han, just nu vill jag att du ska vara kvar precis där du är och verka för mig, för mitt rike. Eller så säger han, just nu så behöver mitt rike extra resurser där. Det kan du möta. Låt Gud vara Gud. Låt Gud vara Gud. Låt Gud vara Gud i världen, över världen. För det är viktigt för hela vårt tänk. För om vi tänker att Gud är Gud, är den som har skapat världen, har gjort hela världen. Då vet vi att då kan Gud bryta in här och nu också, eller hur? Låt Gud vara Gud i församlingen, för först då vi kan bli en armé som faktiskt kan upprätta människor. Låt Gud vara Gud i ditt liv, för då kommer du få se mirakler. Tack Jesus för att du är Gud. Tack att vi får tillbe dig, tack att vi får tillhöra dig, tack att vi får följa dig Jesus. Tack att du är den som vi kan lita på hela vägen. Tack att du är den vi kan gå tillsammans med hela vägen. Vi gör inte alltid allt rätt Gud, men vi kan komma tillbaka till dig och bara vara inför dig. Och veta att du, Herre, du är Gud. Tack Jesus. Amen.